Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag med två personer. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Och det var så att i januari 2026, alltså i detta år när vi spelar in, då var jag uppe på Graningsringen, för då hade PRO öppnat sina nya lokaler där. Och dit gick jag in och fick prata med väldigt många roliga, trevliga människor. Och två av dem jag hittade i ett rum där som satt och planerade. Det var du, Björn Persson.
Ja.
Och så var det du, Britt-Louise Fleming.
Ja.
Och vad var det ni höll på att planera?
Vi planerade en studiecirkel om Hälsingland. PRO har sedan 35 år tillbaka haft studiecirklar om landskap i Sverige.
Ja.
Detta var nummer 35. Och vi hade inte gjort en färdig studiecirkel på Hälsinglands tidigare.
Nej, så ni börjar med en studiecirkel. Hur många människor är det som brukar vara med på studiecirklarna?
Ja, nu var det alltså drygt 40 personer var anmälda.
40 personer?
Så att vi fick dela upp det till tre studiecirklar.
Aha.
Ettan och tvåan och trean.
Och då gick ni igenom ett landskap alltså och pluggade, eller hade ni böcker? Hur gör man då när man studerar ett landskap, Björn?
Ja, vi började för 10 000 år sedan.
Klart. Och, inlandsisen.
Ja, vi startade där,
ja,
när det gällde Hälsingland. Det kan man ju göra på lite olika sätt, men vi valde att gå från grunden. Och vi fick fram ett material ifrån Hälsingland, från ABF i Hälsingland, som vi utgick ifrån, som handlade om hela landskapet.
Aha.
Så att från 10 000 år tillbaka fram till nutid.
Fantastiskt. Och då måste man fråga, kunde ni själva någonting om Hälsingland innan?
Jag hade varit på en landskapsresa med min lilla grupp som var från Malmköping 2 år tidigare. Nu är det 3 år tidigare.
Aha, du hade det.
Så att jag har varit och sett en del av de här resmålen som vi la upp till våran resa sen.
Ja, för ni studerar först under ett år, eller? Eller hur många gånger träffas man när man studerar ett landskap?
Ja, det kan vara lite olika. Men vi hade valt att vi skulle ha 8 möten.
Ja.
Så de här tre grupperna träffades 8 gånger per grupp.
Och sen ska det resultera i en resa helt enkelt.
Så är det, tänkte jag.
Ja. Och då tyckte jag att det lät så väldigt bra. För jag är också med i PRO. Min man var inte med i PRO. Han fick gå med i PRO då. Så att ni fick en ny medlem tack vare det. För att jag tänkte så här, vi har ju ett ställe uppe i Härjedalen. Så Hälsingland är någonting vi alltid åker förbi. Men vi stannar ju aldrig. Vi bara åker förbi. Så jag tänkte, det vore ju bra om vi får lite hjälp och lära oss lite. Men den här resan som skulle vara i början av juni, den blev inte av därför ni fick inte ihop tillräckligt mycket människor. För det är svårt. Maj och juni är ju väldigt inplanerat i folks almanackor, tror jag.
Så är det ju. Dessutom så har PRO en stor resa i augusti-september.
Ja.
Och den tidsmässigt kan man då inte konkurrera med.
Nej. Och jag tänkte så här, i och med att jag egentligen tänkt att försöka åka den där resan, i och med att man fick en, ni ordnar ju möten när ni berättar om olika ställen. Så jag tänkte vi skulle låta lyssnarna få veta om de vill åka genom Hälsingland, vilka ställen de ska besöka som ni har tyckt var bra. För ni hade tänkt en 5 dagars resa.
Ja, 5 dagar. 4 övernattningar,
ja,
på bra ställen. Med alltså ordentligt fint boende på Järvsöbaden och på Glada Hudik,
ja, just det,
på en natt. Ja. Och sedan skulle det vara 5 dagar som var fyllda med olika intressanta mål. Allt ifrån Växpolin, alla hälsingegårdar, inte alla, vi fick välja ut några som, ja, vi kunde liksom komma till och som var öppna. Och Fäbovall och museer med olika intressanta saker att titta på. Gamla kyrkor och kanske lite nyare.
Ja, fantastiskt.
Ja. Och, ja.
Men får jag ta lite övergripande? Om man ska säga så här, Hälsingland. Vad är Hälsingland mest känd för? För folk kan Dalarna, kan de flesta. För det är liksom Sverige och Dalahästar på sig. Men Hälsingland har vi de flesta av oss sett på olika sätt. Men vad är Hälsingland mest känt för, skulle du säga, Björn?
Ja, det är ju hälsingegårdarna.
Ja, och vad är det?
Alltså det finns ungefär 800, mellan 800 och 1000 så kallade hälsingegårdar. Och det är stora gårdar som växte fram tillsammans med odlingarna av linet. Linet innebar ett väldigt stor välståndsökning för lantbrukarna eller bönderna i Hälsingland.
Ja, och lin måste då tala om för de lite yngre lyssnarna som går och köper sina kläder för en tröja för 100 spänn som har gjorts i något annat land. Vad var lin för någonting för?
Ja, det är ju ett väldigt hållbart material och som används. Idag används det i linnekläder framför allt. Men då är det importerat lin, därför att linodlingen i Sverige är i princip utdöd.
Ja.
Men det används till väldigt många olika områden inom då lantbruksbefolkningen eller den gamla typen av befolkningen. Den finns ju knappt kvar idag. Och det markerna uppe i Hälsingland är ur odlingssynpunkt väldigt väl lämpade för den typen av odling.
Ja, av lin gjorde man garn, eller vad gjorde man? Och sen vävde man sina kläder med det här.
Ja.
Ja. Och lakan och allt möjligt.
Allting, ja.
Fantastiska dukar har jag hemma från någon lingård, någon släkting gjorde någon gång.
Oh, ja.
Ett enormt arbete.
Ja, jag har gått i vävskola.
Så du har gått i vävskola?
Jag har vävt dukar i lin också. Ja.
Och när jag fick det bröllopspresent, en grå duk, från, ja, det var inte från Hälsingland men det var en annan ort. Och jag fattade inte vad alla stod, åh vilket fantastiskt, så här, tänkte man, det ser ut som en vanlig duk. Men när de berättade om, vad gör man? De slår och hackar, vad gjorde de? De gör en massa saker innan det blir en duk.
Ja, det är en lång process med rötning och skäktning. Och, ja, det, man går igenom 6 olika processer innan det kan bli, så att säga, vävas till eller göras tråd av det.
Ja, det är fantastiskt. Och då blir man imponerad.
Ja.
Ja, vilket slit. Men Hälsingegården med, varför blev det sådana fantastiska gårdar? För att när man åker Hälsingland så ser man de här hälsingegårdarna med de här övervåningen med vad heter det? Tak eller fönster som ligger på, vad kallas det?
Ja, det finns ju olika sorters tak. Mansardtak är ju de stora gårdarna.
Ja.
Och där ligger ju då fönster ända upp, alltså på tredje våningen i vissa fall utav de här. Va?
Mm.
Så det är väldigt stora byggnader. Men anledningen till att det blev så, det har ju att göra med att i Hälsingland fanns ingen adel.
Nej.
Utan det är alltså grunden till välståndet i Hälsingland, det är att det fanns inga adelsmän som tog hand om pengarna, utan de stannade hos befolkningen, hos bönderna.
Och då visar man upp också att man var på att ens rikedom visades upp av vackra hus och vackra gårdar, va?
Ja, de var ju inte mindre statusmedvetna bara för att inte de var adliga.
Nej.
Utan det gällde ju att visa upp sitt välstånd som man gör idag,
ja,
fortfarande.
Precis, genom bilar och båtar och annat.
Bland annat. Och då var det stora hus och så var det målningar i husen och textilier som var statussymbolerna.
Men den här konsten, är det någon speciell konst just för Hälsingland?
Ja, den här typen av målningar är speciell för Hälsingland. Att man målade väggarna inuti gårdarna. Och det var ju då ofta väldigt okända målare. Och det finns ju fortfarande fantastiska målningar idag där man inte vet vem det var som var konstnären.
Nej.
Men så sent som på antikrundan som gick för en månad sedan då man var uppe i Hälsingland så var det en av experterna där som tydligen är delägare i en av gårdarna som berättade då att man hade precis konstaterat att vem det var som var blåmålaren som är en av de kända.
Blåmålaren, just det. Mm. För det var väldigt, och det är väl också väldigt fint de här tonerna som är. Det är väldigt harmoniska toner i målade dörrar och allting sånt.
Ja. Det är fantastiskt vackert.
Ja, det är det.
Och, ja, det är dekorativt med en vacker bakgrund, kanske i en fin färg. Och sen är det mönster som spelar upp i det här vackra, på de här vackra väggarna och på dörrarna, och ovanför dörrarna så är det ofta med kanske ett årtal och det,
ja,
signaturer, vem det är. Men det är inte alltid så, men ibland finns det det. Då kan man leta och söka, vem kan det här ha varit och när gjordes det?
Mm.
Så det är fantastiskt. Och det som man kanske ska skryta om med Hälsingland och vi med Sverige, det är att man i år 2026 har man utsett Hälsingland till ett av världens 16 intressantaste resmål.
Har man?
Ja.
Då kommer vi få slåss om att åka dit.
Vi kommer att få kö upp till Hälsingland så småningom.
Fantastiskt.
Vi har inte riktigt fattat det, tror jag, själva.
Nej.
Men det här var tidningen Vagabond som är en lite mera kanske nationell tidning. Då.
Ja.
Inte en vanlig veckotidning utan en månadsmagasin eller årsmagasin.
Vad och roligt.
De har gjort den här bedömningen att Hälsingland är alltså ett landskap vi ska komma ihåg. Sätta på kartan i Sverige, inte bara kanske de andra som är mer kända, Dalarna. Och ja.
Och om den här resan hade blivit av, då hade vi bland annat åkt till något ställe som heter Erik Anders.
Mm.
Är det en gård?
Det är en utav de sju världsarvsgårdarna som ligger utanför Söderhamn. Så när man kommer från det här hållet söderifrån, så är det den första Hälsinglandsgården som har världsarvsstatus som man stöter på.
Just det. Och man åker alltså, står det så här i alla fall, den slingrande byväggen Asta i Söderala socken.
Ja, det ligger alltså strax utanför Söderhamn.
Just det. Och där hade man gått in och tittat lite grann på de här speciella grejerna som handlar om hur en hälsingegård ser ut.
Ja, där finns ju både målningar och utemiljö med trädgårdar och sådana saker och alla gamla byggnader. Det finns ju hälsingegårdar som har 25-30 byggnader som hänger ihop med själva gården. Och alla de här byggnaderna hade ju sin funktion på olika sätt. Och längst bort på gårdarna så låg det i regel en smedja.
Just det. Och den här gården har visst visat prov på inredningar från olika epoker, ända från 1850 fram till nästan idag, eller till 50-talet i alla fall. Man har använt de här gårdarna och haft festvåning också.
Det var ju väldigt viktigt med festvåning.
Ja.
Men att gårdarna ligger där de ligger, det har lite grann också att göra med den lagarskiftesreformen som kom på 1800-talet, där man flyttade ut byarna. Och det gjorde man över hela Sverige.
Ja.
Och det gjorde då att de här gammeldags bybildningarna i viss utsträckning bröts upp. Och då placerades gårdarna utanför de gamla.
För lagarskifte var väl att man hade små lotter som blev mindre och mindre, delades i fler delar och sen bakar man ihop större lotter så att man fick en överhängande eller ihopsamlad, ja, och så satte man sitt hus i närheten av sin mark. Eller vad var lagarskifte?
Mm. Jo, men precis så, därför att genom alla arv som hade skett genom tiderna så blev jordbruket väldigt ineffektivt.
Ja.
Och då buntade man ihop de här små jordlotterna och gjorde stora jordlotter. Och det hade också väldigt stor betydelse för välståndet, inte bara i Hälsingland men utan i hela Sverige, genom att man då fick en helt annan effektivitet i jordbruket.
Men har ni studerat sånt också? För en bygemenskap måste vara väldigt trevlig om man bor på sin egen gård långt till grannar. Vet man hur det påverkade folk i...
Det har vi inte riktigt studerat.
Nej.
Men jag kan tänka att på en gård, en sån här större gård som en hälsingegård med omnejd, där behövde man inte så många grannar för att man var så många som måste tjäna på gården.
Just det.
Så man var ju liksom både familjen med barn och kanske närmaste släktingar och allting.
Ja, flera generationer.
Ja. Så att jag tror inte man saknade grannarna på så vis.
Nej, så kanske det är, ja. Ja, sen skulle vi åkt vidare till Rängsjö, Västerby, Klungby.
Ja. En effekt utav lagarskifte och utflyttningen utav gårdarna, det var ju då att helt plötsligt så låg där en massa kyrkor som inte hade några grannar. De ligger ensamma. Och
ja.
det är en effekt av lagarskifte. Men den här klungbyn som vi har lagt in, den är alltså speciell. Den bestod ursprungligen av 5 gårdar och 3 av de gårdarna ligger kvar på sin ursprungliga plats. Och syftet med stoppet där, det var då att vi skulle se hur det såg ut från början.
Aha, för det här med mangård, stugor, härbren, det ordet har man hört. Vad var ett härbre?
Det var där man lagrade sitt hö, men man kan också använda härbret för matlagring och sånt. Härbren är ofta de som är byggda lite på högre upp, så inte djur och sånt kommer åt det.
Just det.
Utan det är byggt med en högre upp.
Lite stolpar och så.
Ja, precis.
Och fäbovall?
Fäbovall?
Ja, vad är en fäbo? Alltså det är massa, jag tänkte, alltså jag är där uppe, de har lokala uttryck här i dalen för olika saker, och från början fattade jag ingenting. Jag har fått lära mig, men jag är ju en asfaltsunge från Bollmora, så att jag tycker man ska förklara de här sakerna. Vad är en fäbovall?
Fäbovall, jag ska förklara. Jo, det var så att under sommaren, då flyttade man ut djuren och även då en del av sin personal, speciellt kvinnorna, för unga kvinnor som skulle kunna arbeta med ta hand om djuren. Då flyttade man ut djuren på områden, gärna skogsområden och sånt, som tillhörde själva gården. Men som då gick djuren där på vall.
De gick ganska fritt dessutom,
då va? Fick de gå fritt, men de vaktades ut av de här fäbostintorna.
Och barnen?
Ja, och barnen. Ja. En del barn. Mm. Och sedan så fick de också arbeta där, för de skulle ta vara på och göra smör, och de skulle ysta, och de skulle ta vara på det som man kunde få ifrån djuren då. Ja. Det var både getter och kor som gick på fäbovallarna.
Och jag, mina första frågor när vi kom till Härjedalen för jättelänge sedan, alltså jag sa, varför kunde inte ha kvar djuren i byn? Var det verkar väldigt opraktiskt att dra iväg med korna flera kilometer bort. Och vad var svaret? Varför fick de inte vara kvar på ängarna eller täkterna som det heter där uppe?
Ja, den jorden som ligger närmast gården, den är extra värdefull med tanke på då att den ska besås med, i Hälsingland var det mycket korn på den tiden, ja. men även andra grödor. Så att det var inte betesmark.
Nej.
Utan betesmarken den låg i utkanterna utav byn och på fäbodvallarna. Och fäbodvallarna kunde ju ligga 5, 6, 8 kilometer bort från själva gården.
Ja.
Och fäbodvallarna var också i viss utsträckning gemensam för byn. Alltså många utav bönderna hade då byggnader på den här fäbovallen, så den var liksom indelad i kvarter, kan man säga.
Väldigt socialt, om jag förstår
väldigt rätt. Socialt.
Ja, de som lever där nu i 80-årsåldern, de pratar väldigt, väldigt gott om fäbolivet.
Ja.
Men det var också så att den här, om de hade en täckt, alltså odlade vall, det vill säga det som kossorna ska äta, det var ju till för vintern. Det var ju då de odlade det bästa som de kunde ha sen. Så att de hade någonting att käka under vintern sen när de kom tillbaka,
ja,
eller hur? Så att det var inte bara, de fick ju gå där uppe och äta bäst de kunde, ja, på fäbon.
Det var ju ofta lite skogsmark, ja, som de kunde gå.
Ja.
Medan det som låg närmast gården, där tog man vara på det och gjorde det som sån här vinterfoder.
Föda. Ja, precis. Ja. Sen hade ni tänkt att vi skulle åka till Trolldalens härliga omgivningar och dess historia. Vad var och Växbo?
Ja, är det någonting som cirkeldeltagarna kände till, så var det ju Växbolin.
Ja, linet där, ja.
Linet. Och Trolldalen är ett område där man då förädlade linet så att det gick att spinna så småningom. Det gjorde man där.
Ja.
Så det är ett gammalt område med olika typer av byggnader som behövdes för att förädla linet så att det var användbart.
Mm.
Och det har ju då blivit väldigt exklusivt och väldigt, ja, det är en fantastisk miljö helt enkelt.
Ja, som man finns kan här. Köpa vackra saker där. Ibland har vi fått presenter med, ja, väldigt fina små dukar och grejer.
Ja, ja. Trolldalen mynnar alltså ut, kan man säga, i anläggningen för Växbolin.
Ja, jättetrevligt. Har du också varit där?
Jag har varit där och tittat och på studiebesök och sett hur de här stora, på de moderna, nyaste vävstolarna där de väver.
Aha, de fortsätter att väva fast,
ja,
de väver,
oh, ja, det,
fast inte automatiserat, inte, utan de väver, nej, fortfarande för hand.
Ja, det mesta är ju automatiserat, men vi fick även en guidning på en gammal vävstol, för det fanns en som kunde visa oss det just när
roligt.
Vi var där.
Vad roligt.
Och det var fantastiskt, för det är ett enormt arbete.
Ja. Och egentligen så skulle vi ha bott på Järvsö. Järvsö. Och då ska jag säga, det, när man pratar med folk så, ja, det heter Järvsö, eller jag vet inte hur man ska uttala det, för att vi uttalar det fel här i Stockholm. Och det, Järvsö är mest känd för folk, det är Lill-Babs. Hon har gjort det väldigt, väldigt, men det är fruktansvärt vackert där.
Ja, det är så vackert.
Ja,
ja, det fanns ju, när vi planerade resan så fanns det diskussioner om var vi skulle bo.
Ja.
Men vi valde då Järvsöbaden, därför att det ligger liksom mitt i smeten, så att säga. Och något dyrare än när man bor på andra ställen, men det ligger där det ligger. Och det finns fantastisk utsikt ifrån det här hotellet ner mot kyrkan och ner mot Ljungan då, som ju rinner där. Så att det var ett medvetet val som vi tog, att där ska vi bo.
Mm. Och på andra sidan Ljungan så ligger det här Stenegård.
Ja.
Och det är ju ett väldigt trevligt ställe där vi brukar stanna ibland och luncha på vägen upp. För att det är ju liksom, man får både kultur och god mat och en fantastisk gård. Det är ju flera små gårdar. Hur skulle ni beskriva Stenegård?
Ja, för mig så är det ju Lill-Babs museum.
Ja.
Och sen var det ju en hel del, jag tror att det var när jag var där, att det var en väg som gick upp, en väldigt brant, nu var den igenväxt, men där hade kung Oscar en gång kommit på sin tid.
Ja.
Det var ju runt sekelskiftet 1900.
Precis, mot en speciell väg för honom.
Ja, så det var liksom en infart där. Men sen är ju hela Stenegård med sina byggnader, med, de har tunnbrödsbakeri och de har, ja, man kan gå runt och titta. Och där
konstutställningar,
är,
allt möjligt.
Ja, och det är även en gammal hälsingegård från början.
Ja, så. Det är ett jättetrevligt ställe som man verkligen kan tala om för folk. Att dit kan man åka när man... Om man nu åker bara förbi Järvsö. Och jag vet att barnfamiljer åker till Järvsö.
Ja, det gör de. Och då, en del de går på zoo.
Japp.
Och tittar på olika typer av nordiska djur.
Ja.
Men sen är ju, finns det ju... Om man åker dit på vintern så är det skidåkning, utförsåkning. På sommaren så är det mountainbike.
Just precis.
Ja, och det är en ganska avancerad mountainbikebana som man har där. Så att det kräver en viss vana när man ska ta sig ner för den. Men den är så välkänd,
ja,
som sådan.
Så det har blivit ett väldigt bra ställe som drar till sig turister.
Ja.
Ja. Mm. Sen skulle vi åka till Järvsö kyrka.
Ja. Järvsö kyrka är alltså Sveriges största landsortskyrka. Så den är nästan som en stor stadskyrka, men som ligger på en liten egen holme i Järvsö. Så man får åka över en bro för att komma ut till den här holmen. Och då är den otroligt vacker kyrka som ligger där. Och den, jag tror den tar inom det var 1500 personer, alltså, som sittande.
Hur kommer det sig att man hade en sån jättekyrka? Var det en samling då för folk? Eller varför hade man...
Det var nog de hälsinska rikedomarna som gjorde att man ville grunda det här.
Aha.
Jag kan tänka det. Eftersom man ville bygga stora kyrkor. Man ville visa att man var rik.
Och kanske hade ett fantastiskt bröllop eller begravning eller vad det var för någonting, va? Eller?
Alltså, kyrkor är ju statussymboler.
Ja.
Ju rikare bönder och adelsmän, ju större kyrkor. Om vi tar i närheten här så har vi till exempel Sorunda kyrka som ett exempel på det.
Ja.
Som man ju då kan jämföra med Ösmo kyrka som är jättefin och jättevacker, men den är alltså byggd utav en befolkning som inte hade lika gott ställt.
Nej.
Och det ser man när man tittar på kyrkan.
Ja, det är andra ögon på kyrkor, det har du rätt i. Ja. Karlsgården då?
Ja, det är en riktigt gammal gård. Och med sitt ursprung på 1500-talet. Som drivs och sköts av hembygdsföreningen i Järvsö.
Okej.
Okay. Och de har också museum, framförallt textilier och sådana saker. Och sen har de kaffeservering och sådana saker.
Mm.
Och så äger de en fäbodvall.
De äger också en fäbodvall. Ja, det är ju fantastiskt. Man blir ju väldigt... Alltså, det var ju inte så länge sedan som folk gick med sina djur. Där uppe i Härjedalen där vi är, i stort sett varenda familj har ju sin egen fäbodstuga. Och kan prata om det, även om de kanske bara är 40-årsåldern så kommer de ihåg det här livet. Alltså, deras föräldrar, det var deras liv att hålla på med djuren. Och vi tycker att vi är så moderna, men det var inte länge sedan många kämpade.
Nej, nu är vi ju bägge två i 80-årsåldern här. Men våra föräldrar är ju uppvuxna med det här.
Ja, precis.
Så länge sedan är det alltså inte.
Nej. Det är det som är väldigt konstigt när man förklarar för sina barn att så här hade du fått med utedass och fick göra sitt eget tyg och väva sina kläder eller vad man nu gjorde för någonting. Det är ju helt otroligt. Det fanns ingen affär ens att gå och köpa tyger för. Det är också intressant att det är de här som åkte runt och sålde tyger.
Ja, det var, kallades för knallar.
Japp.
Och de kom på cyklar.
De kom på cyklar, ja. Dag tre skulle vi åka till gården Gästgivars som ligger i Vallsta i Hälsingland.
Ja, ja. Det är en av de världsarvsgårdarna.
Också? Ja. Ja. Hur blir man en världsarvsgård, vet du det?
Ja, det ansökte man om. Och när det dök upp för 25 år sedan någonting, det här med att kunna bli världsarvsgård, så var det inte mer än 7 eller 8 stycken av alla de här 800 som ansökte till
UNESCO
att få lov att bli världsarvsgård. Så därför blev de världsarvsgårdar och inte de andra. Det innebär alltså inte egentligen att de är finare, bättre än andra hälsingegårdar. Men just de ansökte, de låg lite i framkant kan man säga. Va?
Men innebär det ungefär som att de blivit extra mycket K-märkta så de inte får ändra någonting och ingen får riva dem? Eller vad innebär det?
Ja, det innebär egentligen att de har blivit extra uppmärksammade.
Ja, bara sånt.
Ja, och de kan alltså sätta den etiketten på sin verksamhet, världsarvsgård.
Ja.
Och det är ju en bra etikett att ha ur marknadsföringssynpunkt.
Ja, där ska det finnas handmålade tapeter och imponerande träsnideri. Har du varit där?
Ja, jag var nog inte på Gästgivars. Jag minns inte det så bra. Jag var på en stor gård som ligger alldeles utanför. Ja, det ligger i Alfta.
Aha,
För i Alfta ligger alltså något som heter Hälsingegårdars väg. Och när man åker den vägen mellan Alfta och Edsbyn så passerar man 7 stycken hälsingegårdar.
Aha.
Och en av de här hälsingegårdarna då, som heter Olanders, där stannade vi. För där är det ett museum bland annat. I en av byggnaden så har man det som man kallar för emigrantmuseum.
Ja, just det. Ja.
Mm. Och det var mycket intressant för att under vår studiecirkel så har vi läst om de här som emigrerade från Hälsingland på grund av olika skäl, men bland annat religiösa då, för att det var ju religionen som präglade människor på.
De emigrerade till Amerika?
Ja, de emigrerade till Amerika, men de tog en lång väg till Amerika för de började genom att ta sig till Norge och därifrån vidare, så det tog dem ett halvår och drygt det för att ta sig till USA, alltså till Amerika.
Mm.
Men de kallades för Erik Jansarna, för det var en profet eller en man som hette Erik Jansson. Han var lite obstinat kan man säga på sin tid. Han brände biblarna och tyckte inte att den här kristendomen som fanns då på den tiden, att det var inte det så som det skulle vara. Så han var lite obstinat mot kyrkan. Och kyrkan fördömde ju honom. Men det var många som anslöt sig till honom. Och det var ganska, det var ju nödår på de här då, när de gav sig iväg. Runt sekelskiftet eller slutet på 1800-talet.
Ja, det var ju missväxt.
Missväxt, ja.
Folksvalt.
Och då gav de sig iväg. Och på det här museet där är det beskrivet just hur de här tog sig vägen till Amerika. Alla kom inte fram, många gick bort alltså, av olika hälsoskäl och nöd och kyla och sånt på vägen.
Så det finns någon liten koloni någonstans i USA?
Ja, de
startade en liten kyrka där borta.
Ja, det gjorde de säkert. Och kolonin den finns säkert kvar i USA, men jag vet inte om de kallar sig för Erik Jansare idag.
Jaha, okej. Okay. För Ol-Anders hade ni tänkt att vi skulle åka till egentligen också?
Ja, det var på Ol-Anders som det här ligger.
Aha, ja. Det heter gården Ol-Anders?
Ol-Anders, ja.
Jaha, okej. Okay. Ja.
Det är en av besöksgårdarna, en av dem som regionen heter det numera, använder sig av när det gäller marknadsföring och sådant utav Hälsingegården. Så det är en av de stora besöksmålen som man har.
Ja, fantastiskt. Mm. Sen skulle vi också åka till Edsbyns museum. För nu pratar vi alltså om den resa som vi hade tänkt åka. Som vi nu uppmanar folk att vi bara tipsar om de här fantastiska ställen som ni har tagit fram i er studiecirkel. Edsbyns museum, vad är det som är speciellt med det?
Ja, det är inte bandyn.
Det är inte bandyn? Jo, nej. Men Edsbyn är mest känd. De är väldigt stolta över sin bandy.
Ja, det är de.
Det är det enda man kan om Edsbyn.
Och de tillverkar fortfarande bandyklubbor.
Och fönster.
Ja,
de har fönsterfabrik där också. Ja, ja,
och skidor kanske.
Och skidor också.
Ja. Men här, de har ett fantastiskt museum där.
Ja.
Och där finns en konstnär representerad som heter Lim Yuan.
Just det.
Och han målade sina konstverk på masonitbitar och träskivor och liknande, för han var väldigt, väldigt fattig. Och det var mycket märklig konst tyckte man på den tiden.
Men det blev väldigt intressant många år efter, eller hur?
Ja, han jämförs ju med Chagall bland annat i sitt konstnärskap. Men han hann inte bli känd kan man säga på det sättet för vanligt folk. Ja, men precis. Nu är han det.
Ett ställe där vi brukar åka förbi när vi åker till vårt ställe uppe i Härjedalen. Vi har ett ställe vid Storsjökapell. I det som heter Ljungdalsfjällen där uppe där Ljungan börjar. Då brukar vi åka förbi Delsbo. Och då skulle vi ha gjort en utflykt till Delsby forngård.
Ja, den var planerad.
Vad var det för någonting då?
Det är en sån här, många gårdar som har samlats ihop, så att det är gamla byggnader. Så jag vet inte hur många byggnader det är. När jag var i Hälsingland och gjorde mitt besök för några år sedan så var vi aldrig på dels på forngård, så jag kan inte riktigt beskriva den, men nu har vi läst om den. Och där har man samlingar för människorna runt omkring i bygden. Man arrangerar trevliga tillställningar, man har musik och det kan vara kvällsföreställningar och utav olika slag. Och det är alltså ett antal byggnader som är som ett stort Skansenmuseum ungefär.
Aha.
Så man kan gå efter en karta och liksom besöka de här små olika byggnaderna. Och de är byggda lite på olika vis, men det är gamla Hälsingebyggnader helt enkelt.
Och när man åker inom Delsbo så har man såna här figurer med Delsbo-dräkter med fiol och grejer som man ser när man åker igenom Delsbo. Så de visar ju upp att här finns det kultur.
Ja, Delsbo-stintan kanske vi har hört talas om.
Ja, det har vi.
Mm.
Ja.
Delsbo forngård, huvudbyggnaden där har ju fantastiska målningar på insidan.
Det har det?
Ja, det är väl en av dem mest kända målningarna kan man väl säga som finns där. Så det är bara det är värt ett besök. Men där är jag för mig att det är ungefär 40 byggnader på den här som liksom bildar då en hälsingegård kan man säga.
Ja. Ja, den här tänkte vi pricka av nästa gång vi åker upp.
Vad som är lite intressant också där, det är ju då att bredvid det här området så ligger en gammal kultplats. Som från någonstans runt år 500 eller något i den stilen. Så att det här är en riktigt, riktigt gammal plats som finns i Delsbo.
Ja, trevligt.
Så bara det är värt ett besök.
Det är bara det värt ett besök, ja. Och sen skulle vi ha bott i Hudiksvall. Och då skulle vi gått på guidning och besök på Hälsinglands museum.
Ja, det där är faktiskt intressanta saker också. Bland annat så finns det alltså vävnader från, ja, som är vävda före, som är funna när man har gjort utgrävningar av olika slag. Man har funnit så vävnader från runt alltså 1000-talet och ännu tidigare som förvaras där. Och ja, ja, mycket annat. Så det är alltså en samling av mycket av Hälsinglands kultur och det som man har velat förvara på museum. Så att dit skulle vi gå en guidatur och då skulle vi få veta mer. Så
det är fantastiskt. Hudiksvall är en väldigt trevlig, glada Hudik har ju liksom satts på kartan och där har vi ibland åkt in på hotell bara för att vi ska göra en liten resan lite kortare.
Mm. Ja.
Jättefint ställe. Och det hotellet ni hade valt, där, precis det hotellet hade vi också bott på. Men ni har också skrivit att Rosa Taikon kommer man att ta del av. För familjen Taikon, Rosa och Katarina Taikon, de bodde här i Tyresö. De var väldigt kända här i Tyresö. Jag gick i samma skola som en av de Katarinas söner som gick här på föräldskolan. Och Rosa flyttade ju sen till Hälsingland och blev silversmed. Känd sådan, va?
Ja, hennes alster finns bland annat där på museet.
Ja. Och hennes syster.
Och kanske en beskrivning just av hennes så att säga, liv här i Sverige. För jag menar, det är ju lite annorlunda. Men jag, själv har jag läst hennes böcker.
Ja. Katitzi.
Katitzi. Jag följde med hela serien.
Jag också.
Från bok ett och så långt det gick.
Ja. Det var hennes syster Katarina som skrev dem. Och både Rosa och Katarina har betytt väldigt mycket för vår syn då på det vi då kallade senare, det vi nu kallar för romer.
Ja, eller vandrarfolk.
Ja, det kan man också. Det kanske man sa, ja. Mm. Alltså det hade varit ett intressant museum som kanske man då också kan besöka själv i sommar.
Ja, det fanns ju ett annat syfte också med det besöket på museet. Därför att resan är ju upplagd på att det ska vara 4 till 5 dagar. Och då hinner man inte hela Hälsingland.
Nej, det gör man inte.
Så det finns alltså delar av Hälsingland som jag har fått lämna därhen. Men de finns ju då representerade på museet.
Jaha, du menar så. Då ser man vad man har missat i resten,
då ser man vad man har missat,
i resten av Hälsingland.
Så kan man åka tillbaka nästa år.
Det är bra tänkt.
Och titta på det.
Ja.
Och vi vet ju vad vi har tvingats välja bort.
Ja.
Och det finns... Utöver vad vi hade tänkt oss så finns det väldigt mycket intressanta grejer. Men då måste man läsa en gång till på ungefär 3 till 4 dagar.
Just det. Och sen på vägen hem skulle vi ha gått och åkt in till Tröne kyrka och Söderblomsgården.
Ja, det är en av våra största kändisar. Det är ju Nathan Söderblom som är både alltså Nobelpristagare. Och han var den som samlade ett sådant här ekumeniskt möte.
Han var ärkebiskop.
Ärkebiskopen Nathan Söderblom. Mm. Jag såg ett sånt här frågeprogram på tv och då var svaret, jag satt med svaret, ja men det är ju Nathan Söderblom. Och ingen av de här som skulle svara kunde det. Då tänker jag det, men gud vad jag är intelligent.
Självklart. Det handlar om den kunskap som vi tog till oss när vi var unga, eller hur?
Ja, precis.
Ja.
Men sen är ju då den här Tröne gamla kyrka, den är mycket sevärd. Det finns ganska nära där ligger också Enångers kyrka.
Aha.
Och när jag gjorde min hälsingresa för 3 år sedan är det nu, då var vi inne i Enångers gamla kyrka. Och det var nog en av de starkaste upplevelserna för mig. För vi kunde inte gå in i kyrkan direkt för man var tvungen att hämta en nyckel som fanns 300 meter bort och hängde på en liten lucka utanför hembygdsgården.
Jaha.
Men där var det en nyckel som var ungefär 2 decimeter stor. Sån här gammal nyckel. Och den fick man låna, så tog man med sig den tillbaka 300 meter till kyrkporten. Och där kunde man låsa upp dörren med den nyckeln. och sen gå in och besöka kyrkan själv, helt och hållet själv, och studera alla dessa målningar i tak och väggar, överallt. Otroligt vackert.
Mm.
Och känslan av att just få öppna kyrkan själv och låsa och gå därifrån och återställa nyckeln.
Ja.
Den där känslan var så magisk på något vis.
Här är någon som litar på mig.
Ja, jo, men det kändes så att den kyrkan har vi liksom, den har jag hela tiden känt att jag måste tillbaka dit.
Ja, men det är fantastiskt.
Och den ligger ganska nära Trönö faktiskt, ute efter kusten där man åker ner.
Så den här resan som inte blev av kanske blir av ändå, skrev ni, för att ni kanske får, bussbolaget kanske får en bra plan för att köra runt, eller hur var det?
Ja, vi har frågat bussbolaget om de vill ta över resan och se om de kan få beläggning från sin kundkrets, plus då att de får adresser ifrån oss på de som var anmälda till resan. Så
just det.
Kanske i ett samarbete med dem så kanske den blir av i alla fall. Skulle det inte bli så finns det en alternativ plan.
Ja.
Den har vi inte hunnit prata om.
Nej.
Men så vi ska se om vi kan få igång en resa. Sen är det ju också så att i sista tidningen Pensionären, som är PRO:s rikstidning.
Just det.
Finns ett mycket fint reportage om Jungfrukusten. Och Jungfrukusten, den börjar i Gävle och går upp till Sundsvall ungefär. Och handlar då i huvudsak om smultronställen i Hälsingland.
Aha.
Så de som är PRO-medlemmar, de får ju den tidningen allihop. Så det bör de läsa. Det är reportaget.
Och det är väl en stor del också att vara medlem i PRO, tycker jag. Jag som också är medlem. Att ni ordnar ju fantastiska bra saker. Det här var en femdagarsresa, men ni ordnar ju endagarsresor. Alltså är man med så blir man erbjuden väldigt mycket bra ställen att åka till. Och några stycken som ni till exempel, som du har pluggat innan. Det är alltid roligt om det är en guide som kan någonting istället för att man själv står där och försöker läsa på någon skylt. Så att det måste vara en positiv grej att vara med i PRO.
Det är ju definitivt en positiv grej. Och det görs väldigt mycket. Och det är väldigt många olika intresseområden när det gäller då studiecirklar och resor som man försöker att tillfredsställa på olika sätt. Och vissa resor har vi guide med oss, eller vi får in en lokal guide när vi är på plats. Det kan vara lite olika. Men det guider är på olika sätt jätteviktigt, att man får veta lite mer. Va? Men vi gör ju också väldigt mycket lokalt i Tyresö.
Just det, precis. Och i grannkommunen ser jag också att ni åker till.
Ja, vi har ju förhandlat oss fram med ABF så att vi faktiskt får lov att åka på kulturaktiviteter i Stockholm.
Ja, stora staden Stockholm.
Ja, vilket ju inte har varit bidragsberättigat tidigare. Men det förhandlade vi fram 2025 så att vi kan även då öka våra aktiviteter där. Och det gör vi också. Bland annat så har vi ju haft flera visningar i tunnelbanan.
Ja, och det som lockade mig då, att vi åker förbi, jag tänkte varför måste vi åka dit? Men när vi läste det här, bara att sätta sig på en buss i Tyresö centrum och sen är någon annan som sköter om vart man ska, se till att man får mat, se till att man får boende, har färdiga guider. Det enda man brukar göra när man åker på en sån här gruppresa är att man måste hålla ordning på klockan så att man inte tappar bort någon när man ska åka iväg. Det brukar vara den jobbigaste grejen, att det är någon som man hela tiden får dra in. Men annars är det, tycker jag, det är det trevliga sättet att åka på när någon annan ordnar resan. Ja. Eller vad säger du?
Ja. Jag måste ju säga det, jag har varit med och arrangerat som sagt var 10 landskapsresor, men i lilla Malmköpings PRO-förening. Och det är de bästa minnena jag har haft från de här somrarna. Det har varit allt ifrån Östergötland, Småland, det har varit Blekinge, det har varit Dalarna, Värmland. Och Inlandsbanan åkte vi ett år tillsammans. Och då såg vi ju stora delar av Sverige men norrut. Och ja, det är inte lika roligt kanske att ligga och köra med en bil upp i Norrland. För nej, vi har ju kört bil. Vi har åkt i en sån här minibuss. 8-9 stycken. Och bort på lite enklare ställen kanske. Ja. Men det har varit så roligt. Och en liten poäng ska jag tala om att mina medresenärer från Malmköping, de kommer nu till Tyresö den 24 juni.
Jaha.
Och bor på Prinsvillan. Och då ska de stanna här några dagar i Tyresö.
Och då är du guiden?
Då är jag guiden, men jag bor 5 minuter ifrån Prinsvillan. Men jag har vägrat att jag ska bo hemma. Jag ska bo med dem på Prinsvillan.
Vad trevligt.
I Tyresö, och vi ska göra allt vad vi hinner på 3 dagar.
Ja. Nej, men man förstår verkligen att det är populärt. För man blir också vän med dem man reser med. Ja. Man blir ett gäng som åker. Och då kommer mina sista 2 frågor. Kommer ni själva att åka till Hälsingland i sommar?
Min sambo är från Boden.
Ja.
Och vi bestämde i förra veckan att vi ska åka till Boden i sommar.
Och ni åker inte bil via Hälsingland?
Jo, då blir det bil via Hälsingland.
Ja, men då är ni då.
Ja, vi har ju programmet. Så, ja, så nu ska vi välja ut det bästa ur programmet.
Ja, jag tänkte det.
Eftersom vi är på genomresa.
Ja, på genomresa. Mm. Ja. Och du, Britt-Louise, tänker du åka till Hälsingland i sommar?
Nej, det blir nog kanske bort mot västkusten. Jag västkusten har ju mina rötter därifrån och jag har en bror kvar i min familj. Han bor utanför Borås.
Ja, det är ju fantastiskt vackert där också. Och då kommer sista frågan. Nästa år, vad har ni för planer för studiecirkel då? Vilket landskap?
Ja.
Ja.
Har ni bestämt det?
Nej, vi har inte bestämt det. Men det blir inte så långt bort i alla fall. Tror jag vi är ganska överens om. Vi har inte pratat ihop oss riktigt. Och vi har inte pratat ihop när vi ska göra det heller.
Nej.
Och lite så. Men det blir inte så långt bort som Hälsingland och inte så långt bort som Dalsland och inte så långt bort som Småland heller.
Okej. Okay. Men det är ni två som kommer fortfarande vara med och organisera studiecirklar?
Vi kommer att vara med och organisera studiecirklar, okay. men vi har inte presenterat några planer för PRO nu, och det finns ju en ansvarig där som håller liksom ihop det här med studiecirklar och sådana saker. Mm. Så vi måste ju diskutera med honom hur vi tänker och vad vi har för eventuella planer och sådana saker. Mm. För sen ska ju in i programmet på ett bra sätt.
Då tycker jag nästa gång ni kommer hit innan i god tid och berättar om det här, så vi får in ännu fler människor på era resor. För det är dumt när ni lägger ner så mycket jobb att man inte får upp, för man var tvungen att få upp 35 personer om det skulle gå ihop, va? För det är det svåraste när man ska beställa en buss.
Ja.
Ja, det är ju så. Och vi hade ju lite otur för vi fick faktiskt inom en vecka, vi var ju uppe i över 30, så inom en vecka så fick vi 6 avbokningar.
Ja, jag såg det. Mm.
Och det var ju kraftiga, det var liksom inte vilka avbokningar som helst, utan det var ju byta knä och det var den typen av det hela som man kan göra speciellt mycket åt.
Nej.
Och då var tiden så pass knapp så att vi var tvungna till att bestämma hur gör vi nu innan saker och ting börjar kosta pengar.
Ja.
För det är ju det handlar om.
Och jag tänkte, ni som har lyssnat på det här programmet och tänker, ja, det här kommer jag inte komma ihåg, så är det så att ni gjorde en jättefin pdf som det heter, ett blad där man kan följa den resan som skulle bli av, men framförallt står det lite grejer om varje ställe. Så vill ni så kan jag skicka den till er, för jag har ju fått den, om det är okej att jag skickar den.
Ja,
och där står ju lite prisuppgifter då för själva resan som skulle bli av, men det står ju också om alla de här ställena och var de ligger och så. Så att det var en väldigt trevlig liten broschyr ni gjorde till oss som skulle varit med.
Vi har ju gjort en resebeskrivning.
Ja, precis det. Och vill ni ha den så mejlar ni till info@tyresoradion.se. Tack så mycket för att ni kom hit och berättade om en resa som kanske blir av ändå, beroende på hur det kommer bli. Tack så mycket, Britt-Louise Fleming.
Tack.
Tack så mycket, Björn Persson.
Tack för att vi fick komma.
Och tack för att ni verkligen la ner massa dagar. 5 dagar bland världsarvsgårdar och historiska skatter heter resan.
Ja.
Mm.
Ja.
Och jag som hade tänkt åka men som nu kommer göra små nedslag på vägen fram och tillbaka till Härjedalen dit vi åker minst nästan 10 gånger om året. Vi åker dit en gång i månaden minst. Jag kommer nu ha massa bra ställen att titta på. Tack för alla bra tips. Och jag som har gjort det här programmet, jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.